Först ett tack till arrangörsgruppen för att ni tog upp det här viktiga ämnet lag och evangelium. Vi ska se om vi får någon bild med också här. Det som jag hamnade inför då jag åtog mig att försöka göra en kommentar till Pers inledning är egentligen långt svårare än jag hade kunnat tänka. Det är omöjligt att på några få minuter få fram det jag skulle önska säga. Jag känner att jag skulle behöva fördjupa mig i allt möjligt. Allt sammans som det här gäller knyter på det närmaste an till varje predikan vi lyssnar till eller förbereder oss för. Ett tack till Per för en intressant exposé över några av de norska väckelseledarna och för en analys av dagens situation som verkligen går rakt in på de brännande frågorna i förkunnelsen. Per konstaterar att det inte är hans uppgift att undervisa om hur förkunnelsen av lag och evangelium ska ske. Det här är ju egentligen något som vi borde ha haft som en naturlig inledning till vår serie. Vi ska ha fått en översikt över begreppen och någon slags sammanfattning. Och det får vi ju så småningom här. För min kommentar är det väsentligt att vi gör någon form av definition. Jag vill använda en som finns i Hönekes dogmatik, där han säger så här: Guds lag är varje ord där Gud ger en befallning eller ett förbud till människan. Och man kan säga helt kort att här riktar sig blicken på människan. Evangelium är varje ord av Gud där han erbjuder sin nåd och sitt välbehag till dem som har överträtt lagen och som berättar om Kristus, hans verk och hans välsignelser. Blicken emot Kristus. Jag ska säga något först om väckelseledarna. Jag kan inte analysera den här genomgången särskilt mycket eftersom jag inte är tillräckligt insatt i den norska kyrkohistorien. Gärna skulle jag ha sett en närmare genomgång av några viktiga personers lära som Ole Hallesby, Olav Wallensenstad och Carl Fredrik Wislöf. Men jag förstår att vi måste ju ha en begränsning av omfånget och vi kan inte hålla på många timmar kring det här. Pontoppidan lär, enligt det som Per tog fram här, att omvändelsen är en nödvändig förutsättning för att Gud ska ge syndaren sin nåd. Också Hans Nielsen Hauge representerade en mycket lagisk kristendomsuppfattning. Det här kritiserar Per med all rätt och säger att det har fört in många i en väldig träldom. Men jag måste också notera att en modernare ledare, en som jag nämnde, Ole Hallesby, lär samma sak, åtminstone enligt Mikkel Vigilius bok Kirke i kirken. Alltså det att omvändelsen är en nödvändig förutsättning för att Gud ska ge syndaren sin nåd. Felet är här att en syndare som söker Guds nåd hänvisas till sig själv. Och det är enligt det pietistiska Ordo Salutis-schemat, nådens ordning. Vad är det som leder blicken mot oss själva? Jo, lagen. Lagen talar om oss och vad vi ska göra. Men en syndare som söker Guds nåd ska inte hänvisas till att se på sig själv. Lagen ska döda och fördöma den gamla människan. Men med Luthers ord, den har inget att göra i brudkammaren. Om man ställer ett krav på att vi ska ha en bestämd sorts upplevelse eller kunna fastställa en tidpunkt för vår omvändelse innan vi ges tillåtelse att tro syndernas förlåtelse, kommer ju lagen som ett villkor för evangelium. Då ljuder inte evangeliet fritt. Jag kom att tänka på min första tid när jag undervisade i troslära. Jag använde Carl Fredrik Wislöfs lärobok, jag vet på vem jag tror. Och där varnar författaren med stor skärpa för att göra evangeliet till lag och lagen till evangelium. Det är just det som Pontoppidan och Hallesby med flera gör. Men det var ju skönt att Per också kunde ta fram andra som hade ett bättre ljus över frågan. Här vill jag anknyta till min egen bakgrund i den evangeliska väckelserörelsen i Finland. Den rörelse som Fredrik Gabriel Hedberg gav upphov till från 1840-talet och framåt. Och det var just på den här punkten som Hedberg fick sitt andliga genombrott på 1840-talet. Han hade varit med i den pietistiska väckelsen. Nu kom han fram till att syndaren har rätt att se förbi sina egna känslor och samvetets överbevisning om synd och förtrösta på ordet som visar oss på Kristus och hans verk. Han vände alltså blicken från sig själv till Jesus. Där fick han frid. Och då blev den avgörande frågan för honom att syndaren inte behöver vänta på att nådens ljus ska gå upp hos honom själv, utan han får se bort från sig själv. Han behöver inte vänta. Det här får han göra genast. Och det är nådemedlen, det vill säga evangelium i ordet och sakramenten, som skapar tron. Jag kan skjuta in här en sak som inte står. Det var frågan om, Per nämnde också det här, att jag var intresserad av den lärostrid som har funnits mellan lekmansmissionen och evangelisk Luthers missionslag. För att den handlar just om det här. Och om lag och förkunnelse i helgelsen. Och där har jag också hört att man har funnit en stor glädje när man har upptäckt Fredrik Gabriel Hedberg. Just i den rörelsen. Så att till den delen finns Hedberg i en viss del av Norge också. Nyevangelismen. Jag vill ta fram termen hyperevangelisk som Per använder utan att desto närmare definiera den i avsnittet Nyevangelismen. Jag är lite förundrad över att Waldenström nämns i det här sammanhanget. Han är ju känd för den subjektiva försoningsläran och jag har svårt att få det att passa in i det här begreppet. Men vad menas då med en hyperevangelisk förkunnelse? Det naturliga svaret är att man predikar ett evangelium som går för långt. Ett extremt evangelium. Då frågar jag, kan man predika evangelium på ett extremt sätt? Mitt svar är, med hänvisning till Wislöfs varningar att blanda lag i evangelium, att evangelium måste predikas fullständigt fritt. Det ska vara som Kristus. Där ska man inte till någon del ta in någonting om oss. Om evangeliet är att predika Kristus, hur kan man då predika för mycket evangelium? Om evangelium är predikan om syndernas förlåtelse, kan man då lova för mycket syndernas förlåtelse? Om det blir ensidighet i förkunnelsen, då är inte botemedlet att predika mindre evangelium, utan att predika lagen klarare. Bland Hedbergs efterföljare fanns sådana som hade en antinomistisk tendens. Alltså det att man inte tog lagen eller ville predika lag. I vissa fall var det klar antinomism. Tyvärr ledde de här avarterna till kritik också mot Hedberg själv, fastän han tog avstånd från den. Jag vet att Per avser att man predikar evangelium på ett sådant sätt att behovet av personlig omvändelse kommer i skymundan. Det är på pricken det som en del anklagade Hedberg för. Och med nästan exakt samma ord som Per använder för nyevangelismen. Wennerströms Hedberg-biografi, det var den första biografin över Fredrik Gabriel Hedberg. Den skrevs några år efter att Hedberg hade dött på 1890-talet. Där citeras en protest som Hedberg sände som ett överläggningsämne till Lutherska evangelieföreningens årsmöte den 2 juli 1884. Och jag vill citera ett stycke i det som Hedberg skriver som bra sammanfattar problematiken. Är det rätt samt med Kristi och hans apostlars lärosätt överensstämmande att framställa evangelium på ett sådant sätt att alla döpta människor försäkras vara saliga genom Kristus, är vad de tror på honom eller icke? Eller månne icke tvärtom ett sådant lärosätt är att i grunden förfalska Kristi evangelium, då han själv uttryckligen betygat: den som tror och blir döpt, han ska bli salig, men den som icke tror, han ska bli fördömd. Och icke allenas det, utan jämväl har anbefallt att i hans namn bör predikas bättring, som ju betyder sinnesändring, lika med metanoia, och syndarnas förlåtelse bland alla folk. Jag kan hålla med om att det är skäl att se upp om man hellre förkunnar om lagen rent läromässigt än låter lagen tilltala människan och fördöma henne. Man är på en farlig väg om man menar, för det första, att det är tillräckligt att man på ett dogmatiskt sätt bekänner att människan i allmänhet är fördärvad i synd. För det andra, att man också känner till att denna synd är försonad och att hon är rättfärdig på grund av den allmänna rättfärdiggörelsen. Och för det tredje, att man då inte behöver säga något om människans tro eller fråga hur hon lever, utan att det enda som gäller är rättfärdigheten inför Gud, oberoende av tron. Det här är missuppfattning av omdelningen av lag och evangelium. Och tyvärr kan jag inte gå djupare in på det här, men jag vill kort säga det som man brukar säga, att lagen ska predikas i all sin skärpa och evangelium i all dess ljuvlighet. Inget ska prutas bort. Det är också helt klart att en predikan av Guds ord, lag och evangelium, förmedlar den helige andes dom i lagen och förmedlar och ger, väcker, skapar tron i evangelium. Och något till sist kort om dagens situation, och det kunde föra väldigt långt. Den första punkten i det som Per tog fram, lovens tilltal är borta i mya förkynnelsen. Alltså lagens tilltal är borta, ofta mycket borta. Frågan är hur mycket lagen måste predikas. Om det här gäller ELM så har jag nog själv uppfattat det på ett annat sätt. Jag har nämligen lyssnat på några dagars förkunnelse för något år sedan i ELM på ett ELM-läger. Och jag upplevde starka predikningar där. Just detta att lagen predikades mycket skarpt, det fanns med där. Ordo Salutis-schemat har ett problem i det här fallet, alltså nådens ordning, som talar om att det första skedet är att det sker en väckelse eller att man kommer till omtanke om sin synd genom lagens predikan. Det är nämligen inte lagen som väcker en människa. Lagen kan inte ge kraft, lagen dömer, lagen dödar. När evangeliet förkunnas är blicken på Kristus. Har vi blicken på Kristus så tar det bort vår fråga: vad ska jag göra? Frågan vad ska jag göra, den är grundad på mitt eget, det vill säga den är lagisk. Då är inte blicken på Kristus. Fråga två. Förkunnelsen om synden är terapeutisk eller evangelisk. Här kan jag säga att Per har en bra poäng. Visst kan det lätt bli så att evangeliet målas ovanpå till och med stinkande gravar, vitmenade gravar, för att få det som är ruttet att se bra ut. Vi känner ju till Jeremias ord, allt står väl till. När någonting framställs i den meningen att man ska lugna med att det nog är bra ändå, så det är helt obibliskt. Men är då botemedlet mot det här att vi kräver en viss mängd lagpredikan för att man ska få tro evangeliet? Så kan det inte vara fallet. Vi ska inte ställa krav på hur mycket vi ska titta på oss själva förrän vi får tro. Och den tredje rannsakande förkunnelse ett problem. Också här har jag orsak att ge Per rätt i att alla bibelord ska predikas. Att vi måste låta lagens ord i all dess skärpa döma oss. Men jag ser också en risk i att vi för mycket betonar vad man känner igen en kristen på. Så att man börjar värdera hur, om vi är kristna utifrån det som vi tittar på i oss själva. Då ska vi inte blanda samman det här med det att en sann tro har också goda frukter. Vi vet också det att man känner trädet av frukten. Och vi vet att Bibeln också talar om att vi kan se om det finns en tro i en människa. För det, en sann tro går inte ihop med ett uppenbart ogodaktigt liv. Men om vi fokuserar på människan själv, för att då på det sättet kunna få klarhet i om vi har en rätt tro eller på något annat sätt förbereda så att lagen måste finnas där som ett villkor innan evangeliet kom, så går det fel. Förkunnelsen av det kristna livet blir lagisk. Där vill jag bara säga att lagens tre bruk, detta med tygel, spegel och regel, en väldigt god minnesregel. Mycket bra sammanfattning av hur man förkunnar lagen. Och där vet vi ju, det finns något olika metoder. En del säger också att det finns fyra olika sätt att använda lagen. Men det är väldigt viktigt att veta att en del av det här är riktat, eller är för samhället, för alla människor, en del för kristna. Och lagens tredje bruk som vi brukar tala om och som också bekännelseskrifterna undervisar om särskilt gäller ju kristna. Det kan man också ha med, och det ska inte behöva göras så att det blir lagiskt. Utan centrum är i Kristus och det är evangeliet som ger kraften. Och sen det sista. Förkunnelsen av evangeliet är ofta allmänreligiös. Ja, så är det väldigt ofta. Att Guds dom inte finns. Återigen, lagen ska döma och döda. Så att ingen berömmelse kan ges människan. Men evangeliet ska predikas så att det inte finns den minsta oklarhet i att var och en har del i det som Jesus har gjort för världen. Och ännu till sist så skulle jag gärna framhålla att när vi samtalar om sådana här frågor ska vi om möjligt försöka belägga påståenden. Då finns det en del sådana här allmänna, du har inte haft möjlighet heller att börja med någon vidlyftig samling fotnoter. Men det är väldigt riskabelt att göra generaliseringar av predikningar utan att direkt hänvisa till vad som har sagts. Därför är det bra om man i samtalet kan anföra lärosammanfattningar där det är klart framställt eller hänvisa till predikningar eller ställen där som man kan analysera. Och det behöver vi också göra i fortsatt samtal i den mån vi har möjlighet till det.